Samhällstjänst är ett av Sveriges vanligaste straff och bärs upp av ideella krafter som arbetsledare och stöttar. Allt fler väntas dömas till samhällstjänst och konkurrensen om platserna kommer bli större. Hur länge kan staten förlita sig på samhällets välvilja?
Sal 23, tingsrätten håller en ny förhandling i mål mellan Göteborgs åklagarkammare.
I påföljdsfrågan föreslås villkorlig dom i kombination med samhällstjänst som lämpligaste påföljden.
Dom avkunnas i sal 11.
Det här är en berättelse om ett av kriminalvårdens billigaste straff. Men framförallt är det en berättelse om personerna som gör det möjligt. Du lyssnar på I samhällets tjänst. Samhällstjänst är en straffpåföljd som blir allt vanligare i Sverige. Den som döms till samhällstjänst ska istället för att sitta i fängelse arbeta på kommuner eller icke-vinstdrivande organisationer utan att få betalt. Verksamheterna som tar emot samhällstjänstdömda gör det oavlönat och på frivillig basis. En som har lång erfarenhet av den här påföljden är Fredrik Wersäll. Han är president i Svea hovrätt och expert i straffrätt.
Ja, framförallt är ju fördelen att det är både ett billigare och mer humant sätt att verkställa ett straff än att sätta folk på anstalt. Fängelsestraff är en otroligt dyr påföljd. Och medan samhällstjänst kan ju till och med bidra till samhället.
Samhällstjänst infördes i början på 90-talet. Efter att det hade blivit allt tydligare att många fängelser blev en plantskola för unga kriminella istället för att ha en avskräckande effekt. Man ville komma runt detta genom att sätta förstagångsförbrytare i ett positivt sammanhang där de samtidigt kunde göra nytta.
Det är, tror jag, man kan säga ett uttryck för en medvetenhet i rättsväsendet om fängelsestraffets skadeverkningar. Om man väger i vågskålen att man i annat fall tvingas att låsa in folk på anstalter som skulle kunna göra en samhällsnyttig insats, så i det fallet så blir valet ganska lätt, tycker jag.
Samhällstjänst är alltså både humant och billigt. En person som sitter på anstalt kostar ungefär 1800 kronor varje dygn, medan en person som gör samhällstjänst bara kostar 200 kronor per dygn. Journalisten och författaren Mattias Hagberg har länge intresserat sig för svensk kriminalvård och även skrivit boken Släpp fångarna loss – om brott, straff och trygghet. Han är övertygad om att det fanns ekonomiska motiv bakom att införa samhällstjänst.
Ja, dels kan man ju säga så här att kriminalvården har alltid en usel ekonomi eftersom de har ett uselt uppdrag, kan man säga. De har en omöjlig uppgift. Det går att lägga hur mycket som helst på att försöka hjälpa människor i fängelse. Och sen så har man ju också, särskilt under de senaste åren, blivit tvungna på grund av vad politikerna har bestämt att lägga otroligt mycket mer pengar på säkerhet istället för på rehabiliterande verksamhet. Anledningen till att man införde samhällstjänst och den typen även så här fotboja och den typen av straff sen var för att man ville avlasta fängelserna, helt enkelt. För att man tyckte att för många satt i fängelse för mindre allvarliga brott. Helt enkelt som en sorts besparing skulle man kunna tänka på det då.
Från lagstiftarnas håll jublas det. Samhällstjänst är både billig, human och har låg återfallsstatistik. Men påföljden hade inte varit möjlig utan alla kontaktpersoner som ställer upp utan ekonomisk ersättning. Det här reportaget kommer att handla om dem. Vi har ringt upp kontaktpersoner på drygt 60 slumpmässigt utvalda verksamheter i Västsverige. En av kontaktpersonerna är Ali Mosa, som jobbar på simhallen Hammarbadet i Göteborg.
Hallå, hallå! Tjena,
hej.
Tjena! Hej, hej! Tjena, tjena, Ali!
Lisa.
Hej, hej! Hej, Lisa! Varsågoda! Vill du ha en te eller kaffe?
Ja, jättegärna!
Ja.
Vad gör de som gör samhällstjänst här hos dig?
De följer mitt schema och de ska städa lite. Det är den som finns här att de ska göra det. Och framförallt, vi pratar mycket. Vi diskuterar mycket. Angående klientens framtid. och vad han har gjort för problem och sådär, och vi ska rätta till honom. Ja, mycket pedagogik.
Kontaktpersonerna på verksamheterna ska arbetsleda och anmäla om klienter inte dyker upp. En tredjedel av kontaktpersonerna anser att de tar ett större ansvar än frivården för klienterna när de är ute på verksamheterna.
Det är ett stort ansvar, tycker jag. Det är ansvar. Det är ansvar. Det är ansvar för att om han ska gå ut härifrån någonstans, från själva anläggningen, och om det händer någonting, det blir mitt ansvar. Jag måste ha kontroll på honom hela tiden. Och jag måste vara med honom hela tiden. Som jag sa, det tar jättemycket energi från mig.
Den största delen av Alis tid handlar inte om att ge arbetsuppgifter till klienten, utan att samtala med dem. Ibland även efter arbetstid.
Alltså när man pratar med dem utav deras liv, så det man ser att de behöver råd. Alltså man måste väcka dem. Och sen vi pratar i livet och hur det är och sådär. Och det tar kanske några dagar när de är här. Sen vi går in i den riktiga diskussionen. Och jag råder dem hur ska de göra och sådär. Det är många av dem har fått jobb. Det är många gick tillbaka till skola. Och jätteglatt. Jättenöjd över det alltså, som jag har gjort.
Men vem tycker kriminalvården har störst ansvar över klienten under strafftiden? Vi har pratat med flera handläggare på frivårdskontoren i Västsverige om det här. Pia Lindberg jobbar på frivården i Vänersborg.
På något sätt så tycker jag ändå att ansvar vet jag inte riktigt. För ansvaret känner jag att det är mitt. Det är mitt ansvar. Det är inte deras ansvar att klienten ska sköta sig. Utan det tar jag som handläggare för mitt område. Och det så gör ju vi alla. Jag tycker snarare att de får arbete gjort, vilket de är jättetacksamma för många gånger.
Det stämmer att en del verksamheter vi pratat med uppskattar hjälpen de får. Men en av fyra säger också att de gärna hade velat få någon typ av utbildning innan de tog emot klienter. På second hand-butiken Myrorna i Göteborg har man tagit saken i egna händer och har interna utbildningar för alla anställda. Lina har arbetat på Myrorna i 7 år och fått flera utbildningar som har handlat om hur man hanterar konflikter och hur man bemöter personer med social problematik.
Vi får lära oss lite grann med bemötande liksom, och hur man ska tänka. Och det är mycket så att alla ska känna sig välkomna. Liksom, att man ska känna att man är uppskattad och ja, men att man känner att man är betydelsefull och gör någonting också. Och sen så hur man ska hantera ifall att det inte går så bra eller så som man har tänkt behöver vi också. Och då får vi lite stöttning och lite hjälp och lite råd på utbildningen också.
Lina säger att det inte hade fungerat om personalen inte fått utbildning.
Jag tror det har varit jättesvårt. För att man kommer ju, alltså det händer ju både sunt förnuft också, men man behöver ju också någonting att stå på liksom, och någonting som backar upp det sunda förnuftet lite. Så att man behöver ju att det blandas, känner jag. Sen så klarar man sig ju rätt långt på så som man tycker och tänker själv och sådär. Men jag tycker att det är jätteviktigt. Det tycker jag.
Många typer av brott kan leda till villkorlig dom med samhällstjänst. Nästan hälften av alla som döms till straffpåföljden har begått olika typer av våldsbrott. Men även rattfylla, sexual- och narkotikabrott kan leda till samhällstjänst. För vissa är samhällstjänsten ett värdefullt steg tillbaka till samhället. För andra blir straffet en extra syssla de måste avtjäna efter ordinarie arbetsdag. Men ett stort spann av olika brott tyder på att klienter är i olika behov av stöd och rehabilitering. Stefan Henriksson är verksamhetsansvarig på Unga kriminellas revansch i samhället. Unga Kris i Göteborg är en av verksamheterna som tar emot personer dömda till samhällstjänst. De anställdas personliga erfarenheter ligger till grund för hur man arbetar där.
Det finns inga klara ramar eller sån här, ett A4-papper. Så här kommer din samhällstjänst se ut. Vi försöker att utforma det efter individen. Men sen kan det vara svårt också, för det är många som kommer hit som tror att de vet vad de behöver. Fast ofta är det kanske det de minst av allt behöver. Jag trodde också det, att jag visste precis vad som behövdes och inte behövdes, men hade jag ju ganska fel om. Jag tänkte så här, ingen har gjort de här sakerna jag gjort. Ingen har varit så sjuk, ingen har känt som jag har gjort, bla 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 bla. Så kommer man hit så märker man att så jävla speciell var jag inte. Så mycket handlar om att hitta den här, få dem att tro att de faktiskt duger till någonting. De är ju duktiga och att de ska få en funktion, säger vi, en roll någonstans. Att, men det här är din funktion och du får göra fel. Jag blir förvånad om du inte gör fel, det är helt okej. Då gör vi på ett annat sätt. Men det är liksom helt okej att vara mänsklig och göra fel.
Unga Kris är inte unika i hur de utformar samhällstjänsten. En fjärdedel av kontaktpersonerna säger att uppdraget inte bara handlar om att se till att klienten arbetar av sina timmar.
Ska det inte vara rehabiliterande, då kan jag nästan säga att då inte jag är så intresserad. Målet måste väl ändå vara att du ska få ett annat beteende, eller?
Vi pratar om varför de är här, och det är nästan lite socialt på det viset att man sätter sig och tar en kopp och snackar.
Hjälper du någon så har det ett värde, va? Och det är det samhällstjänstens idé är, att bygga medvetet på samhällstjänstens idé när man har med människorna att göra.
En person som döms till villkorlig dom med samhällstjänst anses av kriminalvården inte vara i behov av rehabilitering. Trots att kriminalvården och flera verksamheter verkar ha olika syn på vad klienterna är i behov av, ser inte Fredrik Versell, president över Svea hovrätt, ett problem med de olika uppfattningarna.
Det finns absolut ingen motsättning mot att de som verkställer en samhällstjänst har en uppfattning att de gör någonting som är väldigt positivt för den enskilde. Samtidigt som man från frivårdens sida säger att vi måste upprätthålla den grundläggande funktionen, nämligen att det här är ett straff och det här är de timmar de ska avverka och så. Därför att den här straffsynen på det hela, den leder till att man måste vara väldigt konsekvent mot den enskilde om han eller hon inte följer samhällstjänsten. Då måste det hända någonting. Samtidigt som den som har det här rehabiliterande perspektivet kan se till att samhällstjänsten utformas på ett sådant sätt så att det verkligen bygger upp den enskilde, skapar förutsättningar för den enskilde kanske att få insteg på arbetsmarknaden och sådana. Jag ser ingen motsättning där, ska jag säga.
Men enligt författaren Mattias Hagberg har samhällstjänsten stor rehabiliterande potential som inte utnyttjas.
Ja, en anledning kan ju mycket väl vara då att man främst har tänkt på detta egentligen som ett sätt att spara pengar och inte så mycket som ett sätt att rehabilitera människor på. Man har inte kanske gjort så mycket utav samhällstjänsten som man skulle kunna göra. Det kanske kan finnas någon poäng med det, att det ska vara så naturligt och vanligt som möjligt och att detta inte ska vara vårdande personer utan att det är som att komma till ett vanligt jobb. Samtidigt är det ju kanske lite olyckligt att man inte satsar mer på detta och gör någonting mer utav den här påföljden överhuvudtaget. Jag tror att man skulle kunna liksom utvidga det och göra någonting mycket större och mycket mer intressant utav det.
Verksamheterna får ingen ekonomisk ersättning för sitt arbete. Och tanken är att man inte ska kunna sko sig på att ta emot klienter. Sten Björkman är kontaktperson på Vagnshistoriska museet i Fristad som ligger i anknytning till hans gård. Där har Sten under de senaste 10 åren tagit emot 180 personer med samhällstjänst. Arbetet på gården består bland annat av att restaurera gamla hästvagnar.
Vi har säkert vagnar från 1700-talet. En och annan, men och slädar vet jag att vi har ett antal 1700-tal också.
Stens trogna tjänst har tagit honom till Almedalen, där han tillsammans med kriminalvården fick tala om sina erfarenheter som kontaktperson.
Det var väl många som inte trodde på mig i publiken. Och när det blev tal om ersättningen så sa jag det att inte för att jag föraktade på något vis, men vi får en chokladkartong, en Aladdin, varje jul. Och det är ju trevligt, så, men det är vad vi får. Jag brukar säga att med samhällstjänst finns 3 vinnare och ingen förlorare. Och den som vinner mest, det är ju den dömde som slapp att sitta i fängelse. Det måste vara en enorm fördel. Nummer 2, det är ju samhället. De har ju sparat många, många miljoner bara på våran verksamhet här.
Den 3:e vinnaren är enligt Sten Björkman verksamheterna som kan räkna med att få arbete gjort. Kontaktpersonerna i vår undersökning har inte fått frågan om hur de ser på att de inte får någon ekonomisk ersättning. Men 5 av dem har på eget initiativ tagit upp frågan. En av dem är Malin Bernsson på Uddevalla Bangolf.
Alla tycker inte att det är så himla spännande att ställa upp ideellt. Jag kan ju se som så här att man hjälper någon när man tar emot samhällstjänst. Det märks ju ganska så tydligt, men du ställer ju även upp på staten i det syftet. Så att staten kan ju trots allt erbjuda lite, kan jag tycka.
Sten Björkman på Vagnshistoriska i Fristad håller med.
Att inte få någonting för det tror jag inte kommer att gå i framtiden. I synnerhet som man har ambitionen från politiskt håll att öka antalet dömda till samhällstjänst. Men jag tror att man kommer att få ändra på det och ge någon form av stöd, ekonomiskt stöd då, till det hela också.
Malin Bernsson på Uddevalla Bangolf har efter flera år som kontaktperson tagit ett uppehåll från samhällstjänsten, trots att det är brist på verksamheter i Uddevalla.
Men det måste ju finnas något mer ställe som kan ta emot. Men jag tror att folk drar åt sig öronen lite grann. Jag tror inte att det är så attraktivt att ta emot samhällstjänst. Många tänker nog på ryktet runt omkring, vad det innebär, för folk vet så lite om det. Det är ju inte bara morddömda och sådana som får straff, menar jag, utan det är ju alla den sorter som får straff, menar jag, oavsett vad man än gör. Nej, det har varit lärorikt, nyttigt. Man har fått en helt annan människosyn och det är jäkligt viktigt att många får. Jag har ju ändrat min syn ganska så ordentligt, kan jag säga. Jag var ganska så dömande innan. Dömde gärna folk innan jag ens hade pratat med dem. Men det är borta.
En person dömd till samhällstjänst ska arbeta oavlönat på en ideell eller kommunal verksamhet. Anledningen är framförallt att hålla samhällstjänsten utanför den vanliga arbetsmarknaden. Gränsen för när samhällstjänst inkräktar på andras arbete är ibland oklar. Det medger Anders Nygren, som är frivårdshandläggare i Vänersborg.
På vissa kommunala så får de samråda med fackliga före de tar in. Så vi har haft sådär folk som har hjälpt till att måla om på gruppboenden och sånt. Men då kanske de säger att det hade vi inte hunnit med på flera år. Och då gör det denna istället. Då. Men då kanske de måste kolla med fackliga företrädare om det är okej då för det händer.
Arbetsuppgifterna ska vara sånt som annars inte skulle bli gjort. Man får alltså inte ta en persons jobb eller göra något som organisationen annars skulle betala för. Men enligt vår undersökning så har var tredje verksamhet någon gång haft en klient som utfört ordinarie arbetsuppgifter. Håkan Persson är ombudsman för fackförbundet Kommunal Väst. Under åren 2012 och 2013 fanns nästan var femte samhällstjänstverksamhet i Göteborg i direkt anknytning till Kommunal. Trots det känner Håkan Persson inte till att någon inom hans förbund skulle ha blivit kontaktade av frivården.
Vågar jag ju inte säga då faktiskt om våra sektioner är involverade i det, om förvaltningarna tar. För jag tror väl inte att frivården kanske tar kontakt med Göteborgs stad centralt. Sen tycker jag väl det är bra att man har den här kontakten med Kommunal. Och har man den inte i Göteborg så är det ju inte så bra då, nej.
Håkan Persson ber att få återkomma till oss när han har stämt av med sina lokala fackföreträdare. Några veckor senare kommer svaret. Frivården har enligt Håkan Persson aldrig kontaktat Kommunal Väst, trots att nästan 20% av alla verksamheter i Göteborg är knutna till Kommunal. Mm. 2012 dömdes 6000 personer till samhällstjänst. De senaste 6 åren har antalet dömda ökat med 40% och i framtiden kan det bli ännu vanligare. Justitieutskottet föreslog i en utredning från 2012 att samhällstjänst bör utökas. Hovrättspresident Fredrik Versell har haft ett särskilt ansvar för utredningen.
Vi bör ha lite större flexibilitet i konstruerandet av samhällstjänst så att det ska kunna innehålla också ytterligare inslag av rehabilitering, av programverksamhet och sådant. Men det måste ske under förutsättning att det faktiskt utförs.
Om den nya påföljdsutredningen får gehör kommer förändringarna enligt Fredrik Versell innebära en besparing för kriminalvården.
Det förslaget innebär ju en rätt kraftig överströmning från anstaltsvård till frivård i den meningen att man skulle kunna föra över resurser från en väldigt dyr anstaltsvård till frivården.
Skulle man kunna se det som att man flyttar statliga medel från anstalt till frivård istället?
Ja.
Helene Dahlqvist är chef över kriminalvården i Region Väst. Hon berättar om utbildning, ekonomisk ersättning och hur kriminalvården arbetar för att inte konkurrera med den reguljära arbetsmarknaden.
Kontaktpersonerna på arbetsplatserna får ju en introduktion i själva uppdraget, vad det innebär att vara kontaktperson. Sen är ju karaktären på samhällstjänsten det att de ska ju vara en vanlig samhällsmedborgare. Men för att ta ett sånt här uppdrag så krävs det inte mer än den här orienteringen som behövs för att kunna förstå och ta uppdraget.
Många av verksamheterna i Region Väst som vi har talat med har påpekat att de gärna skulle vilja ha en utbildning. Ser du att det skulle finnas ett värde i en sån utbildning?
Ja, det finns väl alltid fördelar med att ha en utbildning, att få mer kunskap om någonting för att lättare kunna hantera saker. Det här tänker jag mig att det är som en vanlig medborgare som ändå ska kunna bemöta eller ta hand om en sån här person då. Och sen är det ju också det här när vi matchar klienter med arbetsplatsen, att vi tänker på de här delarna också då.
Hur kan ni på frivården motivera de här verksamheterna som är lite skeptiska till att ta emot personer?
Ja, det är ju att vädja till just att de vill göra en insats för en enskild individ men också för samhället då. Ett socialt engagemang helt enkelt då. Och då får de ta ställning till om de vill göra det på det här sättet då.
De här verksamheterna får ju ingen ersättning i form av pengar.
Nej.
Är det ett problem tycker du?
Ja, i vissa fall kan det ju vara det. För det finns andra aktörer då som kanske har en möjlighet att lämna ersättning då. Men sen är det ju ändå att de arbetsplatserna där vi har klienter placerade, de får ju ett arbete utfört som de inte annars hade fått då.
Hur arbetar ni i Region Väst för att hålla samhällstjänsten utanför den vanliga arbetsmarknaden?
Det blir ju oftast då att du söker oss till ideella föreningar, organisationer, vissa kommuner. Och som inte har liksom det vinstintresset eller behöver finansiera verksamheten genom att dra in en vinst. Då. Så att där uppstår inte det problemet på samma sätt då.
Inte på samma sätt, men många av de här verksamheterna har ju anställd personal. Hur arbetar ni där för att de här personerna inte ska inkräkta där på någon annans?
De arbeten som samhällstjänstdömda utför är ju sånt jobb som de föreningarna till exempel inte har ekonomi att anställa någon för. Så att det här jobbet som de utför då, det blir ju gjort enbart utifrån att de gör sin samhällstjänst då. Det är ju inte så att de tar ett arbete från någon annan som skulle bli anställd då.
Men om vi då ser exempelvis olika second hand butiker där många klienter befinner sig. Det är ju inget jobb som skulle stå stilla om de inte befann sig där.
Nej.
Så där måste man väl ändå se att det här är jobb som ändå hade blivit gjort. Men av någon annan.
Ja, inte i den volymen då kanske.
Det är ju inte bara en mindre loppis som är öppen varannan söndag, utan det är ju flera av de stora second hand butikerna som tar emot också. Som har väldigt många anställda. Är det inte rimligt att tänka att de har ekonomi att anställa några till?
Ja, och då kan de ju göra det då.